Idag är det söndagen före domsöndagen. Och i kyrkoåret så brukar vi ju så här års samla tankarna kring den här tidens avslutning. Och så första advent så börjar ju det nya kyrkoåret med temat ett nådens år. Men i slutet av kyrkoåret så är det meningen att vi ska få hjälp att i våra tankar förbereda oss just för det kommande nya året och i ett större perspektiv det kommande livet och den härlighet som väntar. Vi får lyfta blicken och vi får med längtan se mot den himmelska härlighet som väntar Guds barn. Förra söndagen så avslutade jag predikningarna i Efesierbrevet och idag så ska vi flytta blicken mot Filipperbrevet. Och det är ju det tredje fångenskapsbrevet som vi rör vid under hösten. Och ni kan den röda tråden som jag har upprepat varje gång. Vi började i Kolosserbrevet med grunden. Vem är Jesus? Vad har Jesus gjort för oss? Vi fortsatte i Filipperbrevet eller i Efesierbrevet med tankarna att tron på Jesus ger oss en ny gemenskap. Vi sätts i ett nytt sammanhang. Det har handlat om församlingen. Och nu så fortsätter vi in i Filipperbrevet med det nya livet som ger oss ett hopp om det som ska komma. Rubriken förra söndagen var den rivna skiljemuren. Och det här går ju i varandra. Det är ju inte utan anledning att jag har lagt predikningarna i den ordning som jag har gjort. Så där finns någonting vi kan haka tag i för dagens predikan. Skiljemuren som Paulus talar om, den rivna skiljemuren, är ju så att runt tempelhuset fanns det en stor förgård. För att komma in i templet så var man tvungen att passera först hedningarnas förgård och sen judarnas förgård och sen kommer man in i själva templet, det heliga, och allra längst in är ju det allra heligaste där arken stod. Den här muren som man var tvungen att passera från hedningarnas förgård in till judarnas förgård var väldigt viktig därför att man skulle hålla hedningarna åtskilda från de heliga delarna. På den här muren står det att det är dödsstraff för en hedning att gå innanför, in på den judiska förgården. Och det är just det som sker när vi läser i Apostlagärningarna 21 när de fängslar Paulus. För då tror alltså massa folk där att han har tagit med sig hedningar in på judarnas förgård. Det framgår ju inte riktigt av texten i Apostlagärningarna, men det är det som gör att det blir så otroligt heta känslor hos det judiska folket. För de tror att han har tagit med sig hedningarna in. Nu har Paulus skrivit här att med Jesus, och det här är ju lite mer bildligt då. Med Jesus har den här skiljemuren rivits. Nu är de två, Sem och Jafet, nu har de blivit ett när de är på väg in i den himmelska evigheten. När Jesus dog vet du rämnade förlåten och vägen inte bara till det heligaste utan till det allra heligaste. Det som på något sätt symboliserar himlen. Den är nu öppen för hedningar och för judar. Tillsammans. Sida vid sida så får Jesus troende judar, Jesus troende hedningar som en kropp, och det var ju det Paulus så tydligt talade om i det vi rörde vid förra söndagen. Som en kropp får man vandra mot den evighet som Gud en gång skapade människan för. Och vi läser gång på gång i Paulus brev just hur hoppet om att få komma dit är som en grund som aposteln står på. Vi förvaltar livet här, där en gåva är från Gud, som jag brukar säga ibland, på en bråkig förgård. Vi har mycket att hantera här, men blicken, den har vi lyft, den ser vi mot det kommande med, och vi längtar till himlen. Och på den basen ska vi nu läsa några verser där Paulus låter oss förstå lite hur han tänker kring det här. I Filipperbrevet kapitel 1 ska vi läsa från vers 24. Filipperbrevet 1, 21-24. Att leva, det är för mig Kristus. Att dö, det blir en vinst. Men om nu livet här i världen betyder ett arbete som bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda hållen. Jag skulle gärna bryta upp och få vara hos Kristus, vilket ju vore vida bättre. Men att jag stannar kvar här i världen, det behövs bättre för er skull. Du minns säkert hur Paulus i Korintierbrevet, inledningen till första Korintierbrevet, talar om korsets dårskap. Att korset är en dårskap. Jag brukar säga ibland att det är ju ingen varumärkesstrateg som har valt att de kristna ska ha ett kors som symbol för det man tror på. För korset, det talar så tydligt, inte minst i den här bibliska tiden, om död, om nederlag, om smärta och utsatthet. Men nu börjar Paulus i samma anda i det här som jag har läst ifrån Filipperbrevet om korsets dårskap, när han säger att för mig är döden en vinst. Eller en vinning, som någon översättning har. Vi vet ju att i vår tid så handlar ju väldigt mycket om att komma först. Att vara bäst. Och allra helst att vara odödlig. Nu vänder Paulus på tanken genom att säga att det inte alls åt det hållet vi ska sträva, utan det är åt döden. Att ge upp sitt eget liv för att finna sitt sanna och sitt verkliga liv. När vi lägger våra liv i Jesu händer, när vi släpper greppet, då får vi det verkliga och sanna liv som Gud en gång skapade oss för. Våra namn blir skrivna i livets bok. Vi får genom Jesus en representation i den himmelska evigheten redan nu. Men än så länge står vi på förgården. Vi är fortfarande bara på väg mot det som ska komma. Nu finns det all anledning där, och det har du hört mig säga till och från. Det finns ju all anledning att påminna sig om att bara för att vi nu har lyft blicken, vi skådar mot det eviga och vi längtar till det eviga, så betyder ju inte det att vi ska leva med något slags förakt för det liv som vi har här på jorden. Vi ska inte gå runt och vara surmulna och tycka att allt här bara är elände och mörker, för så är det ju inte. Det här livet som du och jag får leva här är en gåva som Gud har gett oss. Och vi har all rätt att tycka om det liv vi har fått här. Det hoppas jag att ni förstår. Men poängen är att vi ska inte gräva rötterna så djupt i det jordiska att när Jesus kommer för att hämta oss hem, så sitter vi så fast i den här världen att han inte får upp oss. Så vi vandrar här på jorden med en tacksamhet över det vi har. Men samtidigt står vår längtan till evigheten. Och om ni bläddrar i våra predikningar på nätet så har du för ett antal år sedan en predikan som jag höll över rubriken Den omvända gravitationen. Det är så det ska vara i våra liv. Vi ska inte dras neråt, vi ska dras uppåt. Dragningskraften till himlen ska vara den starka. Det här talade kyrkofader Augustinus om i församlingens barndom. Han talade om begreppet att bruka och att njuta. Han menar nämligen att vi har rätt att bruka allt det goda som vi har omkring oss här på jorden. Bara det syftar till det högre ändamålet att komma närmare Gud. Att njuta blir för Augustinus att finna sin högsta glädje i. Han använder inte själv begreppet, men jag menar att det han ytterst menar när han säger så här, det är, eller frågar sig då, är det skapelsen eller skaparen som är drivkraften och målet? Vi har rätt att bruka det skapade i tanke att komma närmare Gud. Men när vi njuter och finner vår högsta glädje och gör det till något absolut gott, så hamnar vi snett och börjar fokusera på skapelsen istället för skaparen. Nu ska vi inte gräva ner oss i sådana filosofiska tankar, men jag tror att du förstår vad jag menar när jag nu citerar Augustinus att bruka och njuta. Vi har rätt att i tacksamhet värdesätta allt det vi har här på jorden. Vi ska ta vara på det Gud har skapat, men det är inte ett mål i sig. Målet för oss kristna är den eviga gemenskap vi är skapade för. Och i det ljuset läser vi nu apostelns ord, att leva det är för mig Kristus och att dö blir en vinst. Men han stannar ju inte där. Vi har klart för oss vilken grund han står på. Vi förstår vad målet i hans liv handlar om. Att få den här gemenskapen med Gud. Men han stannar inte utan fortsätter. Om nu livet här i världen betyder ett arbete som bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja, för jag dras åt båda hållen. Jag skulle gärna bryta upp för att få vara hos Kristus, säger han, vilket ju vore vida bättre. Men jag stannar kvar här i världen, för det behövs för er skull. Paulus är präglad av en hemlängtan. Han är klar över att vi som Jesus troende är ett pilgrimsfolk på väg från förgården mot det heliga och det allra heligaste. Men än är vi inte där, och så länge vi inte är där så har vi också, förstår vi av texten, ett uppdrag att fullgöra. För aposteln ser ju alla de som är runt omkring som ännu inte har tagit emot frälsningens gåva. Och så säger han de tunga orden: jag stannar kvar här i världen, för jag behövs bättre där. För er skull. Genom Efesierbrevet har vi sett hur gemenskapen betonas, alltid med utgångspunkten i Jesus. Vi är hans kropp. Men i den där kroppen, där livet föds i gemenskapen med honom, så leder ju det till en gemenskap också med andra som har tagit emot frälsningen. Vi är hans kropp. Olika lemmar med olika uppgifter, med olika gåvor, med olika förmågor. Och tillsammans är vi alla som hans kropp kallade att betjäna världen. Minns du vad Jesus sa till lärjungarna när han lämnade dem efter uppståndelsen? Enligt Johannes 20 och 21 säger han: som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Och vad var Jesu uppgift? Hur hade Fadern känt honom? Ja, i Markus 10:45 säger han att han har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Där finns hjärtat också i vår kallelse. Och så fyller vi på med de välkända orden ifrån missionsbefallningen, att vi är sända in i den här världen för att göra alla folk till lärjungar. Vi ska döpa dem och vi ska lära dem Guds befallningar. I det paketet som Fadern har sänt mig, sänder jag er att betjäna världen med evangeliet, säger nu aposteln Paulus: för er skull är det bättre att jag är kvar här. Och det är framförallt så vi behöver försöka, det är inte lätt, men att försöka se på våra liv i väntan på den himmelska evigheten. Att när vi är kvar här på jorden så är vår kallelse och uppgift att betjäna människor utifrån våra olika gåvor, så ska vi betjäna dem med evangeliet om Jesus. För hade inte det varit en viktig uppgift, då hade väl Herren tagit hem oss den dag vi säger ja till honom och låter oss döpas. Men så enkelt är det ju inte. Vi dör tillsammans med Jesus och får i tro uppstå tillsammans med honom, säger Galaterbrevet. Det är dopet. Nu lever vi det nya livet i väntan, och vi försöker då att vara ett redskap Gud får använda för att kunna fullgöra frälsningsplanen. Och nyckelordet i det här är Johannes evangeliet som jag citerade, att Jesus sänder oss som Fadern har sänt honom. Och det är ju i det vi ser att vi är Kristi kropp. När Jesus inte längre är här på jorden fysiskt, så är det vi som är hans mun. Någon har uppgiften och gåvan att tala. Någon har uppgiften att vara en hand och betjäna genom det. Någon har en uppgift att vara en fot, ett öra och så vidare. Vi är på olika sätt Jesu kropp som betjänar människorna med evangeliets sanningar. Och för att det här ska fungera, tänker jag, så börjar vi i hoppet. Hoppet om den himmelska härligheten. Ibland så stöter man på sammanhang och situationer där det närmast låter som att man försöker skrämma in människor i himlen. Man får en osund betoning på vad som händer om man inte lämnar sitt liv i Jesu händer. Vi ska vara klara över Bibelns undervisning. Det finns en dubbel utgång. Det finns en evig härlighet tillsammans med Jesus. Det finns en evig fördömelse åtskild ifrån honom. Det finns en dubbel utgång. Men så tänker jag, så oerhört klok och förståndig som jag är, så tänker jag på äktenskapet. För är det någonting jag vet om, så är det äktenskap. Ni anar inte vad många romantiska filmer jag har sett. Nej, men skämt åsido, församlingen framställs ju som Kristi brud i Bibeln. Och man talar om ett himmelskt bröllop. När vi ser på äktenskapet, det tror jag ni bekräftar, så bygger ju det på kärlek. Jag tänker, läs Höga visan så förstår ni vad det handlar om. Jag brukar säga, vi följer ju inte Jesus på grund av vad han har gjort, utan på grund av vem han är. Min Kärlek till Herren bygger ju inte i första hand på vad han har gjort, utan jag älskar honom för den han är. Och så tänker jag mig att det också borde vara i ett mänskligt äktenskap. Eller? Det är ju kärleken till den personen som är det som binder samman. Och jag älskar Jesu ord till lärjungarna när han vid den sista måltiden, alldeles innan korsfästelsen, säger så här, Johannes 14. Låt ingen ängslan plåga era hjärtan. Tro på Gud, tro också på mig. I min faders hus finns många boningar. Vore det inte så hade jag sagt er det. Men nu går jag dit för att bereda rum. Och när jag gått dit och berett er rum ska jag komma tillbaka och ta er till mig. För att också ni ska få vara där jag är. Det är inte bara vi som längtar efter att få vara tillsammans med Jesus. Han är ju tydlig att han har en längtan efter att få vara tillsammans med oss. Han har redan ställt i ordning en plats åt oss i himlen. Och det är ju hoppet efter att få vara där, en längtan efter att få vara där, som behöver prägla mitt liv här på jorden medan jag ännu är på vandring åt det hållet. Och när mitt hjärta flödar över av kärlek till Jesus, då kommer han också att fylla mitt hjärta med sin kärlek och det börjar flöda över till dem jag har omkring mig. För när de angår mig på djupet, då fylls jag också efter en längtan av att de ska få följa med till det rum som Jesus har berett åt dem. I himlen. Därför tänker jag att man skulle kunna tala om att evangelisationens drivkraft ligger i hoppet. Och det är därför jag tror också att Paulus utbrister som han gör, att trots att han egentligen helst vill vara i himlen tillsammans med Jesus i det där rummet som har namnskylten Paulus på dörren, så säger han att för er skull är det bäst att jag är kvar. Så att vi får betjäna människorna med evangeliet så att också de förstår och tar emot att de har en plats i himlen. Vi ber. Jag tackar dig, Fader, för att du har gett oss ett hopp. Ett arv som inte kan fläckas och förstöras eller vissna och som är förvarat åt oss i himlen. I väntan på den dag då vi ska få se det fullbordat. Jag ber att du ska hjälpa oss att leva här med rätt motiv. Vi prisar och lovar och tackar dig, Fader, för allt det goda du har gett oss här på jorden. Men fyll våra hjärtan med den där innerliga längtan som gör att vi lever med rätt motiv. Och låt den längtan också prägla oss så att vi inte tiger med vad vi vet, vad vi sett och hört om dig, utan att vi också delar det med de människor som vi har omkring oss. Dina äran och makten från evighet till evighet. Amen.